Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Välkommen, det är dags för en ny MotoGP-podd med mig, Tobias Lajon, och med Andreas Mårtensson. Mårtensson?
Ja.
Vakna.
Exakt. Måndag kväll.
Ja. Och du jobbar ju lite oregelbundet numera.
Ja, exakt. Jag har jobbat lite natt här i helgen, så att, lite sliten. Mm. Men vi ska nog få ihop den här podden också.
Själv är lite över energi. Jag har ju mina skolelever på distans. Det är inte lika påfrestande att ha dem via skärmen, kan jag säga. I alla fall inte för skallen. Sen är det jobbigt på annat sätt. Men inte just det här surret och sorlet som jag brukar ha huvudfullt av annars.
Du får prata av dig här nu då i den här MotoGP-podden nummer 101.
Äntligen dags, eller hur?
Exakt.
Jag tycker jag gillar din nya programidé här, att vi ska snacka startnummer. Och det kommer bli första programpunkten idag. Startnummer 1 just. Sen har vi lite kring de senaste dagarnas teampresentationer. Senast idag Repsol Honda-teamet och bara för ett par dagar sedan LCR-teamet. Närmar sig första testerna med stormsteg, mindre än 2 veckor kvar. Och ihop med det också inför säsongen här. Lite reglementssnack och möjliga, viktiga uppdateringar hos några av teamen som har de utrymmena. Vad säger du, Andreas? Är du redo att snacka direkt?
Absolut, kör igång.
Jag är rädd att du kommer somna annars.
Absolut inte. Nu kör vi.
Ja. Men du, det här med nummer 1, det är din idé från början och jag tyckte det var roligt, tänkte jag, med en ny programpunkt. Och ja, det är väl en av de lättare att börja med ändå.
Ja, jag ska väl inte ta på mig äran helt och hållet. Det är ju faktiskt, jag har blivit lite influerad av andra poddar. Men så tänkte jag, men ska vi inte köra någon sån här startnummer-grej? Vi missade ju det när vi drog igång den här podden. Då hade vi inte tankarna på det direkt.
Då hade vi varit klara nu, ja.
Då hade vi varit klara, ja.
Mer eller mindre.
Mer eller mindre, ja. Men jag tänker att det kommer bli 100 avsnitt till. Så varför inte köra från 101 istället?
Mm. Ja, då har ju du tänkt säkert lite längre på den här punkten än vad jag har gjort. Men sen du nämnde den där, det första namnet som poppar upp i mitt huvud för mig, det är ju ihop med att det blev intressant att åka bana. Jag var ju lite sen i starten på det. Det tror jag vi snackade om när vi pratade mer om oss själva i våra tidigare poddar här. Och då har vi alltså hamnat in i början på 90-talet och det är Mick Doohan som är den nummer 1 för mig.
Ja.
Hade du anat det eller?
Nej, ja, det hade jag verkligen gjort. Och grejen är att det är faktiskt detsamma för mig. Om jag ska tänka på någon som har startnummer 1, vems är startnummer 1? Och den första som jag associerar det med, det är också Mick Doohan.
Det är det alltså?
Ja, det är Mick Doohan. För han hade det under 4 säsonger, det är det som är grejen. Han hade 4 säsonger, alltså 95, 96, 97, 98. Och då blir det ju så.
Mm. Och jag var väldigt influerad av honom. Jag körde med Jag hade hans hjälmdesign, den här Arai-designen med de här vågorna. Jag tror att den heter Reggae eller något sånt där.
Den finns väl nästan fortfarande
i replika? Ja, jag tror att den finns i replika. Inte så vanlig däremot. Inte så den har ändrat lite utseende, men jag kikar tillbaka där på någon bild. Just den här, just de här vågorna.
Taggiga, eller? Ja. Ja, exakt.
De var lite mjukare Arai från början. Arai, exakt.
Ja, nej, men, och det har nog med att göra också kanske att han hade ju inget annat startnummer. Man associerar ju inte honom med något annat startnummer. Han hade ju 4 första gångerna som han vann. Startnummer 4, den har vi pratat om några gånger nu när de var mitt emellan där. Rothmans Honda och Repsol Honda.
Just det, när man kör den här rena Honda-lacken.
Ja, exakt, som den röda.
Det var bara fabrikslack.
Ja, nummer 4. Mm. Den vann han ju med då, 1994 dessutom. En annan som även, om man tänker sig, det är inte visst det är givet med Mick Doohan, men det finns faktiskt en till där. Och det är ju den föraren som vann innan Doohan-eran, det vill säga Wayne Rainey. Han körde ju också med 1. Det blev ju bara under 2 säsonger. Han vann ju 3 titlar. Ja, 3 säsonger blev det ju förresten. Han
ja, körde det är sant. Jag förknippar inte honom med något annat nummer här. Men det här, nu märker jag att jag borde ha slagit upp eller kollat upp en sak här. Och det är ju också hur länge man körde det här med att man körde efter placeringar. Det var bara så att man fick den startnumret som man placerade sig i VM. Men det vill jag minnas att det i alla fall var när jag... Det måste ha varit under 80-talet att man gjorde så.
Det måste väl varit en bit in på 90 också.
Ja, kanske till och med så, ja.
Krivill, han körde med 4 någon säsong. Och
ja.
Det var en annan Repsol Honda där som körde med nummer 6. Var det Okada kanske?
Men bara byta spår lite grann då. När började det här med att man behöll sitt nummer då?
Ja, den första som man tänker på som har ett specifikt nummer hela tiden, förutom när han vann titeln, det är ju Kevin Swans.
Ja, stämmer.
Med sin 34. Ja. Sen blev det ju 1 då till 1994 när han vann titeln och 93. Men ändå, det är väl den första. Men den som sen har tagit det ett steg till och som han var egentligen 2 på bollen då kanske kan man säga, men ändå som har tagit det till nästa nivå, det är ju Rossi med sin 46. Och han har aldrig haft nummer 1. Han har ju alltid haft 46.
Mm. Ja, det var ju lite lustigt att vi hade samma där. Jag var inne på att du skulle kanske ha någon av de senare förarna efter Doan. Ja, men du var ju också inne i den här världen tidigare än vad jag var på ett sätt.
Ja, det finns ju några efter, såklart efter Doohan. Men de förarna har ju också ett annat nummer som man associerar dem med. Och då tänker jag på Nicky Hayden till exempel, som hade nummer 1. Då hade han ju 2007 för att han vann titeln 2006. Men han är ju mer associerad med 69.
Mm, han är ju det.
Och sen var det ju...
Vet du bakgrunden till den?
Ja, det vet jag.
Men för det är ju inte, det är inget sexuellt här.
Du, är det inte?
Nej, jag tror inte det faktiskt.
Nej, det är inte. Du får berätta den.
Nej, men jag för mig, det trodde jag länge nämligen. Tänkte, det är ju håret att köra någon sån sexanspelning på sitt startnummer med tanke på...
Det var det
på.
Du tänkte på helt enkelt.
Ja, det var det faktiskt. Ganska länge. Tills jag läste det här med att det skulle kunna gå att läsa åt båda hållen om man kraschar hojen. Det är min andra. Liksom hur en hojen ligger i sandfållan eller så ser man att det är han.
Ja, då har ju Spies också ett bra nummer då med 11.
Ja, faktiskt. Nej, men jag vet inte om det stämmer. Det är kanske någon annan av lyssnarna som har en annan förklaring på det här. En tredje,
ja. Nej, men sen är Stoner, han hade ju start nummer 1. Han hade ju båda gångerna han vann titeln. Han vann ju 2007 och han vann 2011. Så det vill säga 2008 och 2012 hade han ju start nummer 1. Men han är också associerad med start nummer 27. Det är ju hans nummer på något sätt med 27. Och jag tycker det var rätt hårigt av Lecona att ta det numret nu faktiskt.
Mm, faktiskt.
För det är inte vem som helst vi pratar om här. Det är faktiskt Casey Stoner. Och ja, det var hårigt. Men han tog ju den Lecona i vilket fall som helst. Och sen är det ju Lorenzo då.
Och det är ju den senaste fören som har valt nummer 1 och kört med nummer 1. Det blir ju ingen nu 2021 har det visat sig heller.
Nej, exakt. Lorenzo har ju 3 titlar. Han valde ju faktiskt bara en gång att köra med start nummer 1. Och det är väl den mest fiffiga ettan som vi har sett egentligen. Det här med J och L i samma siffra. och så blir det en etta till slut. Och det är sånt där fiffiga saker tycker jag om.
Ja, men visst har de, det där har ju utvecklats också. Det är ju många förare som i alla fall i sina såna smeknamn, då ska man in de här siffrorna och bokstäverna i sina initialer eller liknande.
Det blir ju det, och det, vi måste nämna en förare till som hade startnummer 1 under 2000-talet ifrån, om vi tar ifrån Doha neran, och det är ju Kenny Roberts Jr. hade ju startnummer 1 också 2001, han vann titeln 2000. Så har vi nämnt honom så att vi inte har glömt, men det är ju de som har haft då på senare tid, och, men det har ju blivit så associerat helt enkelt med sitt varumärke, och det är ju därför som förarna, jag skulle säga det är två grejer som gör att förarna inte väljer startnummer 1 längre. Startnummer 1 ska vi då tillägga för de som inte är med här. Det får man alltså ha om man vinner VM-titeln året innan. Året efter så får man då välja startnummer 1. Och det handlar ju om dels lite vidskeplighet, och kanske den största så är det ju sitt varumärke. För på något sätt så har ju Rossi infört det där att man bygger sitt varumärke runt sitt startnummer. Och det har ju alla tagit med. Och då på något sätt blir det ett för stort steg att köra med nummer 1. Och jag tycker det senaste exemplet där med Mira, jag tycker att det var... Nej, jag gillar inte det.
Vad tänker du nu då?
Nej, men han kör ju med 36 nu igen då.
Ja.
Varför inte gå för nummer 1?
Nej, du, det där var vi inne på i någon tidigare podd just. Det kan ju vara hans, kan vara hans enda möjlighet att åka med nummer 1. Och det är ju så för alla naturligtvis. Det är ju... Även om vi ser att många av världsmästarna blir flerfaldiga världsmästare, så är det ju... Ja, jag tycker också att det sticker ut mycket att köra med den där ettan. Det blir tydligt vem de andra ska jaga på något vis.
Ja, men det är, kanske är det som är grejen också, att man vill inte sticka ut hakan för mycket.
Nej, inte så jämnt som det är just nu i alla fall.
Nej, och samtidigt så vill man fortsätta att bygga på sitt varumärke. Och så kanske man är lite vidskeplig också och tycker att det var ju egentligen därför Lorenzo slutade med det, för det gick ju inget bra där året när han körde med nummer 1.
Nej.
Han körde ju alltså, han har ju blivit världsmästare som sagt 3 gånger, han körde bara med det första gången, alltså säsongen 2011. Sen blev det tillbaka till 99 och sen behöll han det också.
Mm. Men det här med nummer 1, nu pratar vi VM här, och har du haft möjlighet att åka med nummer 1 någon gång?
Jag har ju det. Jag har ju haft möjligheten, men jag har inte tagit den.
Har du tänkt på det efterhand? Har du någonting du ångrar? Eller?
Verkligen, men jag har inte kunnat göra någonting åt det, för att jag har ju vunnit 2 SM-titlar. Första vann jag ju 2006 i 250. Och 2007 körde jag ju inte 250. Då körde jag ju Superbike.
Nej, det är klart. Då kan man ju inte bara flytta med den där ettan.
Det är ju det. Tyvärr kunde jag inte det. Jimmy Lindström som körde med nummer 1 2007 och som vann 2006 också då i Superbike, han hade nog inte varit jättenöjd. Och sen hade jag ju chansen, men då slutade jag ju istället. Jag vann ju sista året jag körde 2013, men då slutade jag ju. Så att,
men det är ju också ganska, det var ju rätt häftigt att sluta på topp med en titel.
Jag hade faktiskt tankarna på, i mötpremiären alltid går på Anderstorp, så hade jag ju tankarna på att få köra en gång med nummer 1 på hemmabanan och det blev det inte så.
Men... Nej.
Nej, så att, tyvärr har jag inte kört med nummer 1. Men det är lite störande.
Ja, det vet jag. Jag har inte ens haft möjlighet. Eller, jag vann ju faktiskt Master of Endurance ett år. Och då var det i stockklassen. Och sen vet jag inte hur det blev året efter där. Om jag åkte med... jag tror att det var det året jag sen bytte till Super Production och åkte med Bolliger. Så att det blev inte heller... Om vi ens hade haft möjligheten. Och de, men de var... Det teamet jag åkte med där, fransmännen där, de var förknippade med startnummer 10. Och då undrar jag ifall det där hade någonting att göra med indelningen i regioner i Frankrike. För de var väldigt tydliga med att det var nummer 10 som gällde där.
Okay.
Och Bolliger, de har alltid åkt med nummer 8. Så att, nej, det fanns ingen liksom...
Det var inte aktuellt.
Nej, det är också en sån här siffra som funkar upp och ner.
Det är sant, det är sant. Ja, vi kanske kommer komma på några till här då.
Ja, ettan går väl om man bara gör ett raksträck också kanske.
Och 11.
Och 11, ja. Vet du vem som hade, vet du vem som åkte med 111 längre då?
111, det gjorde ju... Ja, det vet jag. Superbike är det. Nej, nu får du säga
det. Det är Superbike. Honda, dessutom.
Ja, nu får du säga.
Nya Zeeland. Slight.
Aaron Slight, ja.
Han åkte med 100
det är sant, det är sant.
Och han hade ju den teorin att han skulle plocka bort ettor.
Det har jag också hört, ja.
skulle aldrig behöva byta liksom grundsiffra där.
Just det, det skulle bara plockas bort. Mm. Ja. Så tänkte jag med, plocka bort 2. Jag hade ju alltid 21 under min karriär, förutom enstaka tillfällen. Tänkte också det.
Men visst var det han som plockade bort tårna på ena foten till slut? Slide. Jag för mig det. Han var ju den som såg till att det blev den här reglementsändringen, att man skulle ha den här hajfenan på svingen som man skulle få in.
Jaha, han fick en tårna där mellan kedjan och drevet.
Exakt så.
Aj då.
Mm. Så gjorde de några nya klistermärken på det där. Det är ju ett surfklistermärke, eller ett surfmärke där, Hang Ten. Och ett surftrick på longboard, att man står med tårna utanför brädan fram till där. Står ju Hang Ten. Fast han hade då Hang 5 sen. Han hade bara 5 tår kvar. Inte så roligt egentligen, men i sammanhanget att man kan skämta om det.
Ganska kul.
Mm, ganska kul.
Ja, det är sant. Slide hade 111. Ja.
Men de här rätterna, det är som sagt var Doaneran där, han var ju verkligen nummer ett också under så lång tid på något vis. Han hade ju kunnat varit nummer ett egentligen under hela 90-talet om inte han hade slagit sig sönder och samman. 2 tillfällen egentligen.
Ja, exakt. Det skulle han kunna varit. Han var ju ytterst nära att vinna 92 när den skadan inträffade. Och hade det inte inträffat där, då hade han garanterat vunnit 92. Det var ju nära ändå. Han gjorde ju comeback i slutet på året där och var ju bara några poäng för att kunna ta titeln. Och 93 var han ju skadad hela året, så det är klart att han skulle kunna vunnit där också. Men sen vinner han alltså 5 raka titlar efter det. Det är imponerande. Och sen är det en skada till. Och vem, alltså 99, hade Creville vunnit? Ytterst tveksamt.
Mm. Det var en sån där period, och de racen, Creville var ju ibland så bra som Doohan, men så gjorde han något misstag under
hela tiden. Ja.
Ja, och Doohan gjorde sällan något misstag. Ja. Han behövde inte det.
Nej, eller när de körde ihop.
Ja.
Då gjorde de ett par tillfällen för mig.
Ja, de gjorde kanske det. Ja, ja. Nej, men det är den ettan där. Men det här andra då med just med varumärke eller vidskeplighet. Ja. Får vi se någon av förarna? Kan du tänka dig någon av förarna köra med nummer ett av de som är aktiva nu, som det är spontant? Jag trodde nog på Mir i det här fallet.
Ja, jag trodde också det. I och med att de gick ut och sa att vi ska ha en presskonferens om det här. Då trodde jag faktiskt att nu väljer han nummer ett. Men så var det inte, utan ville vi bara förklara sig varför han inte valde det. Så att, nej, jag vet faktiskt inte att Stoner körde med det. Han körde med det vid 2 tillfällen, som sagt. Han gick ju sin egen väg. Han går ju fortfarande sin egen väg.
Mm.
Och skiter i alla andra. Så att det var ju ganska givet nästan.
Men man kan ju tänka sig som tillverkare att man skulle vilja ändå att förarna har nummer ett på cykeln där.
Det ger ju ett statement, gör det.
Ja, det gör ju det.
Det är ju som när man ser, om vi tar en etta till här nu då, Eddie Lawsons NSR 500 från 89 med startnummer 1. Han körde alltså bara Honda en säsong där. Eller han körde kanske 2 säsonger, men det blev inte så mycket av andra säsongen 90. Men 89 vann han. Det är ju ett statement på något sätt.
Ja,
alla ser ju att det där är 89 års modell.
Mm. Faktiskt. Men då är det var ju roligt där, för den ettan då är ju inte den kopplad till Honda egentligen.
Nej, den är ju inte det, för han var ju på Yamaha året innan.
Ja. Snoddar ju ettan därifrån egentligen.
Ja, exakt.
Ja.
Men det är ju också, de värvade ju också en världsmästare till den säsongen då ju.
Stämmer.
Det blir ju som ett statement ändå att vi har världsmästaren i våra team. Och han vann med nummer 1.
Mm.
Det är inte så jättemånga som har gjort det. Som har vunnit med start nummer 1.
Nej, för det är ju extremt svårt att upprepa en VM-titel. Det har ju visat sig många år. Det kan bli intressant att se hur den här säsongen blir. Med tanke på de små förändringar som ändå får ske med cyklarna till det här året. Om det, tittar vi på 2020 så var det ju extremt jämna race. Så,
det finns ju ingenting som tyder på att det inte kommer att vara jämna race i år.
Nej.
Absolut inte. Ja, nej, men start nummer 1. Har vi uttömt vad vi har det?
Ja, jag tror faktiskt att vi har det.
Senast någon vann med start nummer 1 en titel, det måste ju då ha varit 1998.
Ja, Doans sista VM-titel där.
Ja.
Mm. Stämmer. För annars är det ju, som du säger, byten där utav... Ja, stämmer. Jag tittar lite i mina papper här också. Det känns som att det är... Där är du på rätt spår.
Ja.
Ja, det var nummer 1 det.
Nästa vecka är det nummer 2.
Ja.
Kanske blir svårare. Det kommer att vara lätt i början här nu, känner
jag.
Men
tvåan tror jag spontant att jag har en.
Ja, det är det. Jag har också en. Jag tror vi har samma.
Ja, vi kanske har samma igen. Vi ska ju tillägga att det här har vi inte snackat om innan.
Nej. Vem? Men han tvåan då, jag tror att, det, att du har åkt med honom en gång bak på.
Ja, så är det faktiskt.
På en Ducati för ett år sedan.
Ja, det är den jag tänker på.
Ja. Ja, då tar vi det nästa vecka.
Ja, vi tar nästa vecka. Okej, då är det som hänt så sent som under dagen. Teampresentation. Repsol Honda.
Ja.
Det är Marc Márquez som kommer köra ena cykeln och Paul Espargaró och intressant värvning från KTM. Och ihop med den här teampresentationen då, det är klart att det är intressant att se lite ny färgsättning och ny jämndesign och så vidare. Men
ja, färgsättningen var extremt olik var den.
Helt oväntat. Orange.
Ja, ja det, man får ta fram förstoringsglaset för att se skillnaden mot förra året.
Mm. Man skulle ha sån här kalkerpapper, heter det så, man la på såna här genomskinliga,
just det,
man
smörpapper. Ser
smör, exakt. Smörpapper som vi sa. Ja, det är sant. Det är samma funktion. Ja.
Nu bröt
jag ihop. Ja, jag bröt ihop. Jag kanske inte heter kalkerpapper, men det var nog så vi benämnde det.
Ja, det är så ni gör, men ni säger också stenciler till papper, så ni lärare.
Ja, exakt. Men du, Marc Márquez är ju högintressant. Det blev ju en total katastrof om man vill säga med hans krasch och framförallt snabba comeback där på Jerez och armskada. Men intressant ihop med teampresentationen, det var ju faktiskt att han sa någonting själv om det här för första gången på länge.
Ja, exakt. Det är första gången som vi i media fick chans att ställa frågor till Marc Márquez. Innan har det ju varit envägskommunikation. Den kommunikationen som Honda och Márquez vill släppa, det är den vi har fått ta del av. Förutom lite rykten. Men nu fick vi chansen här idag att ställa frågor. Jag ställde faktiskt klockan på 13.00 och gick upp. Nej, jag var vaken då.
Och gick upp, ja. Och tillägga till ditt nattarbete. Ja,
ja, exakt. Mm. Och var med på den här presskonferensen som givetvis var digital. Och det var intressant. Han var väldigt öppen, Márquez. Och mitt intryck består precis det jag haft de senaste gångerna och berättat om i podden, att det är positivt, men att de inte vet riktigt själva när han kommer tillbaka.
Och visst, det måste vara så den här gången att nu tar man inga chanser överhuvudtaget.
Nej, det kommer man inte göra. Men han kommer, i detta mått mätt så kommer han komma tillbaka förr än senare, om man säger så då.
Och då grundar du det på det han pratade om och det känslan med i uttalande. Men samtidigt, han är extremt motorcykelotränad just nu. Jag tänker på fysiken.
Absolut. Och det som han sa egentligen var att han hade en väldigt, väldigt tung period i september-oktober. Det vet vi ju. Han kom ju inte tillbaka. Det var ju snack om att han skulle. Men då hände ingen förbättring överhuvudtaget. De tog prover på, var det någon infektion? Är det någon infektion i armen, i benet? Det var det inte, eller i skelettet, det var det inte. Som sen visade sig att det visst var då när de väl gick in och grävde. Och det är svårt, det har vi ju även pratat om i podden tidigare, att det är svårt att diagnostisera exakt om det är en infektion eller inte.
Man men själv uttryckte som att han inte riktigt kände som att det satt ihop.
Det höll
ihop.
Inte ihop, nej. Och den svajar. Känslan är ju förståelig i och med att inte benet har riktigt konsoliderat ordentligt. Så det är inte konstigt att det kändes så heller. Men då var det, han var ganska nere då, det märkte man på honom. Att det var en tuff period i livet. Just där under senhösten när han hoppades på att kunna vara tillbaka, men inte kunde. Ny operation och 3 december och nu går det framåt, helt enkelt. Han var ju på någon läkarundersökning för ett par veckor sedan. Allting såg bra ut. De har bestämt sig för att hoppa över Qatar-test. Också förståeligt, för det börjar ju som sagt nästa helg. Och bara det att han nämner det, att nej, men vi kör inte Qatar-test. Nej, men det är ju ändå att...
Att de har övervägt på något vis? Eller
haft, ja, att det ändå finns i bakhuvudet så att säga då. Men som man sa det själv, det är ett viktigt läkarbesök i mitten på mars när han ska tillbaka till den här läkaren i, eller läkarteamet i Madrid, och de ska kolla då hur väl har benet läkt ihop, eller skelettet i armen läkt ihop. Och efter det så får läkarna ta ett beslut. Han sa, det är inte upp till mig längre, utan när läkarna säger att jag är fit for fight, då kör vi. Och han sa även nu att hade de sagt det till mig idag att du är fit for fight för att köra, så hade han inte kunnat köra, för att han har inte fått upp fysiken, han har inte kört cross, han har inte kört någonting sen, ja, 20 juli eller vad det var, 19 juli eller 23
men,
eller vad det var.
Vad sa han i övrigt här då, kring den här skuldfrågan, om det nu är en skuldfråga, för vi snackade om det här också tidigare, med vad är det som gör att han hoppar tillbaka i sadeln? Nu är det ju en förare som vill och kanske vill mer än vad kroppen egentligen förmår. I det här fallet visar det sig vara så. Men hur lät tongångarna där i förhållande till de beslut som togs där i juli kring snabb comeback?
Nej, men alltså, jag tycker det låter precis som det har låtit hela tiden och vad vi har pratat om här. Att han är inte nöjd med läkarna som rådde honom att köra, men han säger inte det rätt ut. För att det blir på något sätt, han vill inte hänga ut någon, utan till syvende och sist var det ju Mark Marquez som satte sig på den där motorcykeln och körde. Och på något sätt så har han ju accepterat att han är en del utav det, även fast jag förstår att man kan bli liksom lite bitter på när någon ger en ett tips som inte riktigt visar sig stämma. Mm. Och det visar ju att han bytte ju läkarteam helt och hållet. Och på något sätt är ju det en bekräftelse på att han inte var nöjd med det första besluten som togs. Och att de behövde prova någonting annat. Och han sa också i den här operationen, han var alltså 10 dygn på sjukhus där, från 3 december till den 13 december. Så det var en riktigt, riktigt tuff period. Och då var det var inte det bästa i hans liv.
Nej. Men då är det ju, om man räknar bort testerna här nu då, som 5 mars, då är det ju rookies och testförare. Men sen är det alltså 6, 7 och 10, 12 mars. Och sen är det ända till säsongspremiären då, 28 mars, men då är det å andra sidan 2 helger i rad där i Qatar. Och ja, då är det dryga månaden bort till det racet. Skulle han då hoppa över de 2 racen, då har han ytterligare fram till 18 april och i så fall Portugal på sig.
Då är nästan 2 månader från och med nu då.
Mm. Ja, frågan är hur länge de tar chansa att vänta på.
Det är nästan mitt tips.
Portugal.
Ja, Portugal. Efter liksom hur är statusen just nu? Han ska tillbaka till ett läkarbesök. Sen ska vi komma ihåg att när de andra förarna har spenderat 5 testdagar.
Jag tänker detsamma.
Och sen kommer man till ett race. Missar han första racet, ska han då in andra racet när de andra har kört 8 dagar på den här, och han har inte kört motorcykel sen i mitten av juli. Det blir inte lätt.
Nej.
Och då är frågan, är de 7, 8, 9, 10 poängen värda så pass mycket i slutändan? Är det inte bättre då att få ett par veckor till och vara verkligen 100%, har kanske kört någon typ av hoj på någon bana i Spanien, superbike då eller vad det kan vara för någonting. Så att, ska jag ge tips, men alltså, vad vet vi? Han vet ju inte ens själv, det är det som är grejen, men ja, förhoppningsvis till Portugal. Men det som ändå låter positivt är att vi pratar inte Red Bull Ring i augusti här längre, utan nu pratar vi om att nu närmar det sig, det blir bättre och bättre. Blir det inga bakslag, vilket det inte har blivit hittills, då kommer man göra comeback, och det är ja, snart.
Ja, för värsta scenariot var ju också att det skulle bli svårt att köra motorcykel överhuvudtaget. Det, jag menar, det hade ju varit fullt möjligt att det skulle bli stora komplikationer.
Ja, inledningsvis så gick ju rykte om den här nerven, men det dementerade de ju direkt, och den har de ju hållit fast vid, den linjen att nerven var inte skadad, och det gick han ut och sa idag också att det är absolut inget problem med nerven, så att det har inte varit något problem. Och den här nya operationen, de experterna som man har läst och har uttryckt sig i media har ju sagt att det här kommer att läka, det är bara att det tar tid. Det kommer inte vara några komplikationer på framtiden, utan det här kommer läka ihop. Men återigen, sociala medier och rykten, nej, men det är nerven som är paj, och det var inte fönstret som gjorde att han pajade den, och det, han har kört hoj, och det har varit så mycket rykten överallt, så att lyssna på vad han säger istället och läs på vad han har sagt, och sen så utgår vi därifrån.
Mm. Ja, det låter ju positivt i alla fall för Mark Marquez då, som missade hela säsongen 2020.
Och det är ju därför vi pratar om honom, för att han är, ja, nu är han ju inte, jo, han är ju världsmästare, men inte regerande världsmästare är han ju inte längre.
Nej, men han har ju varit riktmärket som alla har, den som alla har siktat efter. Och det tycker jag man hör också på Paul Espargaro nu när han ska byta då. Teamkollega kommer han att bli med Mark Marquez. Gå från KTM som han har varit med och utveckla från grunden och äntligen tagit i pallplatser här under året. Och jag har ju sagt i våra sändningar att jag undrar vad han tänker innerst inne, men han, något som man nämner här nu, det är ju hur viktiga de här testdagarna blir just i Qatar för honom, och också vad han kan studera och få med sig från Mark Marquez. Men det blir ju, och då får han titta bakåt i tiden helt enkelt, körstil och annat.
Det får han göra. Marcus är inte med, utan han får ta tips av Bradel istället. Och jag tror det är bra för honom. Vi pratade om det förra veckan, just det där med att få många testdagar på samma bana. Ibland är det inte bra, ibland kan det vara bra. Jag tror för Paul Espargaro är det bra. Han kan koncentrera sig på samma bana och bara lära sig hojen. Han behöver inte fundera på vilket håll det svänger åt, för det vet han. Och dessutom då man får 5 testdagar på samma bana, och det är perfekt med 2 dagar emellan också när huvudet hinner, ja, man hinner liksom bearbeta vad som har hänt de första 2 dagarna, ledig 2 och sen så 3 ytterligare dagar. Det kommer bli hur bra som helst för honom att få de dagarna där. Sen är det visst, det är limiterat med tid, men har vi någon gång inte hört att en förare säger så här, men det är alldeles för mycket testning inför den här säsongen. Det hör man ju inte.
Nej, och det har ju krympt också. Och i år ännu mer. Och koncentreras just, som du säger, till en och samma bana också.
Ja. Jag är lite, om vi går tillbaka, nu gick du in på hans teamkompis där. Jag är lite nyfiken på vad du tror om nivån på Marquez när han väl kommer tillbaka.
Ja, jag skulle säga precis det där du sa kring de här 2 första racen där. Just kopplat till antal testdagar som du var inne på. Han har ju varit, om än inte överlägsen, men tittar man på racet i Jerez som han gjorde fram till kraschen, då var han ju överlägsen där också. Så jag inbillar mig här i, när han kommer tillbaka, så en rimlig gissning här skulle jag säga att han kanske placerar sig runt 5-6, 7 i de inledande racen. Men du vet, det kan vara för dåligt. Alltså det kanske är bättre än så till och med.
Ja, det är jättesvårt det. Men
beror ju på lite grann det här med, för jag tänker också på det här med körstilen där. Hur pass säker är han att trycka i sina armar? De där har ju räddat honom så många gånger, armbågarna just, och trycka mot asfalten. Hur är känslan i det här? Det är en avgörande grej, tror jag. Jag tror att det är
psykologiskt alltihopa här. Det är klart att det är psykologiskt, klart. Men när man kommer tillbaka från en sån här skada, jag har gjort det någon gång, och man är osäker i början. Och man vet ju det också, även fast Mark Marquez har varit så pass överlägsen som han har varit senaste säsongerna, och kanske framförallt då om vi tar nu Jerez-racet förra året, men året innan det också när det var första plats, andra plats rakt igenom förutom en nolla. Han var ju helt överlägsen. Men det behövs inte mycket för att man inte ska vara så överlägsen. Det är inte många procent han behöver gå ner sig.
Nej. Och de andra ser ju också den svagheten, eller kanske möjligheten då att ta.
Ja, sen vi kommer tillbaka lite vad vi tror om de andra ökat eller inte. Men just för hans egens förmåga så har han ju det där. Han har ju en speciell känsla för framhjulet, och den måste man underhålla, den känslan. Det är ingenting som bara kommer, utan den måste man öva upp och underhålla. Nu har han inte gjort det på, ja, sen juli. Det är ett tag sedan. Det är 7 månader nu, det kommer vara kanske 8-9 månader. Och då är frågan, hur lång tid tar det för att han ska få tillbaka den känslan igen? Det vet man inte. Jag tror att man är mycket osäker, jag kände det också den gången, att man är mycket osäker innan man har satt igång. Men när man väl sätter igång och börjar fokusera på något annat än sin skada, vad nu det kan vara, en bromsbelägg, fjädring, elektronik, vad det nu är, och så fokuserar man på något annat, då kommer det till slut. Och det kanske går snabbare än vad man tror.
Jag tänker på en ytterligare sak i det här också. Han har ju inte kört särskilt mycket på den här förändrade däckuppbyggnaden som Michelin presenterade till det här året. Medan de andra förarna nu har haft en säsong på sig att köra in sig på det. Kanske tar...
Ja, vad tror vi om det då? Har de, för det går ju lite snack om, en del tror att han kanske sjunker några procent, de andra ökar några procent och sen så möts de ungefär likvärdigt ändå. Men har de andra verkligen ökat under förra året?
Nej, det är ju det jag är tveksam till.
Det är det jag också är väldigt tveksam
för,
till.
För de har ju inte haft den här... Där har ju han... Marcus har ju haft... Han har ju varit den som har satt ribban så länge som alla har fått lov att försöka höja sig till. Och nu när han inte var där, då såg ju vi hur racen blev här under året. Nu har inte jag jämfört alla racetider mot säsongen innan. Det är kanske svårt att säga, men det är svårt också att veta hur maximalt alla körde under racedistans. Jag vet inte det här.
Nej, precis den känslan har jag också. Att jag är inte helt säker på att de andra har verkligen höjt sig under förra året. Utan kanske ja, mer stått still.
Ja, man kör ju så fort man behöver för att vinna. Det är ju inte,
är det
ju. Det är ingen som kör... Nej, de kör
det
inte
enda
de här
gången som man såg någon på något sätt dels utmana Marquez speed och dels vara lika överlägsen, det var ju de två första racen. Med Quartararo. Mm. Men då var också Marquez på plats. Mm. Båda de helgerna, även fast han inte kör andra helgen, så var han på plats där. Och på något sätt pushade Quartararo. Men efter det, ja, då var det ju kanske Oliveira då i sista racet som var helt överlägsen. Men i övrigt så var det ju, ja, har de verkligen höjt sig?
Nej.
Jag är inte säker.
Det blir spännande att se när Marcus är tillbaka.
Ja, det blir det. Mm. Även om han, det är ju svårt att avgöra, liksom, har han gått ner, de andra har gått upp. Men precis den tanken du är inne på där, att de hade inte den där referenspunkten på Marcus hela tiden förra året.
Men du, kan vi skifta team här?
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
LCR-teamet har ju också haft teampresentation. Först då, färgmässigt. Det som är helt oviktigt egentligen, oväsentligt.
Och
vad
jag
säger
som
du?
Är den sämsta designen i mannaminne. Så tycker jag att KTM Tech Tra har fått konkurrens. Jag tyckte om Alex Marquez cykel, färgsättning. Mm. Den designen och LCRs design har alltid tilltalat mig faktiskt, måste jag säga.
Ja, jag håller med dig där. Den sticker ut på något vis. Det är kanske någon färg för mycket då, men samtidigt så syns det ju i det här.
Jag tycker ju om blått ju.
Ja, jag vet att du gör det.
Himmelsblått var den. Ja, lite. Ja, gick ju rykten om att den skulle vara som Estrella Galicia, alltså som Mark VDS-hojarna var för några år sedan när de körde MotoGP, i och med att Estrella Galicia gått in som sponsor till just Alex Marquez. Men det blev ju inte riktigt så, utan Nej. Det blev ju en lite mer klassisk LCR-design.
Ja, och ganska mycket Castrol blev det.
Ja, faktiskt. Det blev det. Mm. Det var kanske lite oväntat ändå, även fast de har varit titelsponsor några år. Så. Mm. Hoppas de håller i den här designen. De tycker om att skifta hela tiden. Hoppas de håller i den här designen.
Men då har alltså Alex Marquez gått från Repsol Honda 2020 till LCR nu då, men fortfarande med senaste fabriksmaterialet. Så även Nakagami, och det här är ju också två förare som har gått framåt under 2020. De gjorde ju riktigt bra race under slut andra halvan av säsongen.
Två pallplatser för Alex Marquez i slutet.
Ett blött och ett torrt.
Och Nakagami var ju hans psyke ifrån att vinna ett race.
Ja, jag tycker han, så synd om honom i det där.
Och han kom tillbaka till det själv också ju. Att det var verkligen en tabbe. Och det var ju verkligen det. Det
han körde ju så dåligt den där första svängen. Ja. Han var inte rätt.
Inte en sväng.
Nej, fem svängar och inte rätt.
Nej, fem svängar i rad och det var alla fel.
Ja.
Som man kunde göra och så gick han omkull på det. Men nej, det var inte bra.
Men han gör ett intressant hopp maskinmaterialmässigt.
Han hoppar över 2020-maskinen nu och sen går han ju på nytt material. Nu får han inte använda en ny motor, det är ju samma motor eller likadan motor som förra året. Som fabrikerna använder, om man säger så då. Så att han hoppar ju upp då från en 19-cykel och motor till en motor från 2020 och ett chassi från 2021. Och det får man ju göra i och med att de körde med det förra året. Så att det blir intressant när han får sitta på senaste materialet första gången i karriären.
Mm.
Och då är frågan, kommer det hjälpa? Kommer det inte hjälpa? Ibland så tror man att nu så. Nu det här är det sista jag behöver för att kunna vara med. Och sen så visar det sig att det skiljer inte så mycket.
Nej, och det är ju bara att titta på Morbidelli. Vad han gjorde med lite sämre material än fabrikerna. Så att, ja, vi är inte säkra. Men det är i alla fall fullsmetat med det senaste på alla fyra Honda-förare där.
Ja, det är det. Det är smart. Smart.
Men då kan man använda data från varandra också.
Ja, och så två lite yngre förare. Nakagami och även fast han inte är purung heller. Men han är nog inte bland de äldsta. Och så Alex Marquez tillsammans med två rutinerade förare då, med Paul Espargaro och så Mark Marquez.
Ja, intressant.
Men hans design då, Nakagami, du tycker ju om guld så att det måste ju tilltala dig den där.
Ja, det kommer en liten guld. Jag vet inte om det är guld jag tycker om. Det är mer den här bronsaktiga där. Men det är i alla fall, egentligen så tycker jag den är snyggare, renare den designen där. Med Alex Marquez. Ja, det tycker jag nog.
Du kanske vill ha tillbaka den här Playboy LCR Hondan.
Och den var snygg faktiskt. Det var den faktiskt. Svart och vit. Mycket.
Svart och vit.
Svart och vit, ja.
Var det Depunier som körde den?
Ja, det var Randy Depunier.
Randy Depunier.
Mm. Nej, men det ser trevligt ut. Men du, jag tycker vi skulle kunna hoppa vidare här till det här med reglement ihop med det här nu. För det här kan man ju ställa sig en fråga kring då. Kring hur det är möjligt för Nakagami då och helt plötsligt växla modell eller modell på cykeln. Vad är det som gäller där egentligen, Andreas, när det handlar om uppdateringar och vad man får göra nu när man har fryst så mycket under det här covid-19-året eller covid-19-säsongerna?
Ja, de fyra tillverkarna som inte hade några fördelar till förra året, det vill säga Yamaha, Honda, Ducati och Suzuki, de måste köra med likadant material motormässigt. De får göra uppdateringar på chassit och aerodynamiken till den här säsongen, men motormässigt samma. Men många av teamen körde ju med olika konfigurationer. Som Morbidelli körde ju med en annan typ av hoj än vad Quartararo gjorde. Nakagami körde med en annorlunda. Då får man alltså välja vilken man vill gå på den här säsongen.
För de har märket homologiserat två varianter där.
Ja, exakt. Mm. KTM kom ju i en liten annan situation för att de blev av med det i år. Det vill säga till nästa år, eller de blev av med det 2020. För i och med att de tog tre segrar och åtta pallplatser eller vad det var för någonting. Så de blev av med sina fördelar. Men de får ju ändå göra en uppdatering på motorn till den här säsongen. För att förra året så hade de ju två extra motorer. Istället för fem motorer som de andra hade så hade de sju motorer. Och då kan man ju inte bara strypa det mitt i säsongen för teamet och märket har ju gjort upp en plan för att de här sju motorerna måste vi kunna sprida ut. Om man då blir av med två motorer helt plötsligt, då blir det blir inte rimligt. Så det har man ju då tillåtit istället. Och det gör man ju även fast det inte hade varit covid. Och sen får ju de komma med en ny motor till den här säsongen. Så att de är ju ett bättre läge. Det nämnde vi även tidigare poddar och vi har även nämnt i sändning att de kommer ju kunna vara en liten fördel. Nu gick ju dock Pit Bayer ut här för någon, några dagar sedan och sa att de kommer inte göra så stora uppdateringar på deras motor utan ungefär samma koncept.
Och de har ju kommit långt också. De har ju, det har vi sett på alla typer. De har varit konkurrenskraftiga på många olika typer av banor.
Det har de varit, men jag tror ändå att det jobbas stenhårt på att få till ytterligare grejer på den här motorn. För den här säsongen har de ju verkligen då chansen att kunna dra nytta av den här regeln en gång till, även fast det var på grund av covid.
Mm.
Så att jag tror att det har försiggått så mycket resurser som fanns möjligt för att kunna göra motorn ännu bättre.
Och nu snackar vi mycket motor här, men jag läste en intressant artikel också. Matt Oxley där, som är både journalist sen länge men också tidigare förare. Han skriver ju många initierade saker, men han pratar just om det här med, förutom de motorerna, det som har, och förare som vi har varit inne på också nu då med nummer ett, den ytterligare stora biten som har försiggått, det är ju den här headhunting turbulensen, eller det har ökat vilka personer som man jagar till teamen och viktiga funktioner för att få de här cyklarna att gå det här lilla extra. Och då finns ju inom alla möjliga tekniska roller då som man jagar personal, såklart. KTM inte minst,
och Polly Spargaro tar ju med sig viss personal faktiskt till Repsol Honda. Och när vi pratade med Johan här så fick vi reda på att några mekaniker och crewchief för Quartararo tar ju steget över med Quartararo. Och man hörde där mellan raderna att han var inte helt nöjd med det, för han har ändå byggt upp sin grupp. Sen kommer en förare som då byter team, tar med sig viss del av den gruppen. Nu kanske det löste sig bra ändå i och med att det var Rossi som kom in med några ifrån hans team, men det är viktigt.
Ja, och du säger också en viktig sak, bara gruppdynamiken. Det där vet ju jag från min vardag i skolan. Det kan ju vara en elev bort eller en elev till kan ändra en hel klasssammansättning och dynamiken på 30 stycken. Och här pratar vi ännu större grupp människor som ändå ska funka tillsammans i många lägen.
Ja, exakt.
Men en viktig funktion i det här är ju till exempel crew chief, som alltså är den person som sitter närmast förarna, som också kör de här debriefingen och första snacket med föraren och tar beslut tillsammans där. Och hur har snurren varit där? Eller har det varit några stora förändringar? Eller kommer det bli några stora förändringar?
Ja, inte jättemycket, men nu kommer jag på en grej som vi ska prata om här.
Ja,
under samtalet.
Gör det.
Nej, men när vi pratade med Neil Spalding här för ett tag sedan,
ja,
så pratade vi det här lite off the record också. Och då sa ju han en intressant sak som jag också har lagt märke till. Att, och då när vi pratade om Vinales framförallt, bara lite grann sådär. Då tog ju han in en ny crewchief. Han var inte nöjd med Ramon Forcada. Tog in en ny crewchief i Esteban Garcia. Vilket mer är en kompis till honom. Och det ställer han sig väldigt frågande till. Att förare och crewchief ska inte vara bästa vänner. Det ska vara liksom, crewchief på något sätt ska kunna säga till föraren att varför tar du bromsgreppet där? Varför kör du på det här sättet? Alltså på något sätt måste...
Ja, jag förstår vad du menar. Men man kan inte bara ha en person som klappar på axeln där.
Nej,
och säger vad
exakt
bra du är.
Jättebra kört. Och vad du kör fint i den svängen. Och vilken sladd du hade där. Vad snyggt. Och kändes det bra i den utan mer...
Ja, men lite som motståndare på ett sätt. Att man liksom taggas av varandra. Eller, ja, men jag gör så och jag tycker så. Och sen får man lite mothugg på olika saker.
Ja, någon som kan liksom på något sätt... inte sätta ner foten, men då tittar man på samarbetet istället med Ramon Forcada och Morbidelli. Morbidelli går inte in där och äger Forcada. Det är snarare tvärtom. Mm. Och vilken är rätt väg att gå där? Och det är samma sak med Rossi. Han har ju byggt crewchief nu några gånger. Det kanske har blivit mer... Jag vet inte.
Nej, sen kan det också bli, efter alla år med Burgess där för Rossi, så kan det också bli att det går på något vis i stå, att man inte kommer längre tillsammans.
Ja, exakt, för idéerna tar slut. Ja. Rossi kanske vet redan, när han åker in i sin pitbox, så vet han precis vad Burgess skulle ha sagt. Ja. Och då finns ju ingen mening att samarbeta. Det måste ju vara nya idéer, det måste vara nya
Och infallsvinklar
i det hela.
Mm. Men när det gäller Forcada där och Morbidelli, då är ju, där har ju Forcada erfarenheten och kunskapen om Yamaha betydligt mycket mer än vad Morbidelli har. Och fördel där är ju att han kan komma med input till Morbidelli som sen förhoppningsvis då kan ta till sig det till körningen också.
Ja, exakt. Och det var även som Neil nämnde där att båda de personerna har ju extremt mycket att liksom revanschlusta. Forcada som får sparken ifrån fabriksteamet och Vinales, och Morbidelli som får sämsta hojarna, även fast de inte är så dåliga, men han får ändå den sämsta spesen av alla Yamaha-förare och blir bäst placerad dessutom.
Nej, men vad det handlar om, det är det som gör det här roligt tycker jag också, det är ju det här med, för det var vi också inne på då med låg toppfart till exempel på Morbidellis cykel. Samarbetet i teamet går ju ändå ut på att skapa en cykel som är snabb över full race-distans och ger ett bra slutresultat. Men sen måste man ju också skapa en bra kvalcykel. Men då kommer ju det här med elektronik in, fjädringstekniker, inte minst crew chief som vi säger här, och vad man ska välja. Och vi har ju även sett det här med vilka val man tar när det gäller däcken under racen. För ja, de här sakerna är ju det som är föränderligt under säsongen. Motorerna är ju, de är ju fix och färdiga för året.
Ja.
Men har det hänt någonting överhuvudtaget då på den här fronten med crew chiefs?
Ja, det som har hänt, om vi går till Ducati där, så har det faktiskt hänt lite. De har ju ett litet annorlunda koncept där. Där har de helt enkelt ett Ducati-team. När en ny förare kommer in i Ducati, blir kontrakterad för Ducati, vilket alla 6 förare är faktiskt till den här säsongen, då får de en crewchief. Och sen är den crewchiefen med den föraren hela vägen, vilket team man än är i. Och tittar vi på till exempel Christian Gabbarini, han jobbar ju med Pecco Bagnaia idag. Gabbarini jobbade ju alltså med Casey Stoner när han tog sina VM-titlar, eller sin VM-titel på Ducati. Han hoppade över till Honda, också var med Casey Stoner. Sen var han faktiskt med Lorenzo när han var i Fabriks Ducati. Sen stack Lorenzo, eller fick inte fortsätta i Ducati. Då fick Gabbarini ta Pecco Bagnaia istället i Pramac-teamet. Då fick han gå ner dit. Och sen upp till fabriksteamet nu igen. Så att det är väldigt, de följer den föraren som de har helt enkelt. Så att tittar vi på Miller och Bagnaia där, så fortsätter de med de crewchiefs som de hade förra året då, Papulin och Gabbarini. Christian, båda två i förnamn. Och Pramac Ducati, Martin får Daniele Romagnoli som hade Petrucci förra året då i fabriksteamet. Medan Sarko fortsätter med sin crewchief Marco Rigamonti, som har varit med i Annone i Ducati när han var där. Så också en bra crewchief, och det sa ju även Neil där också, att ska ni göra någonting med Sarko så ska han få behålla sitt chassi och sin crewchief, för det är en vinnande koncept och det kan absolut vara så.
Ja.
Sen är lite intressant här i Avintia Ducati, för Marini, han får en ny crewchief som inte varit crewchief innan, som heter Luca Ferraccioli. Han har varit med koordinator runt Rabatt. Han går in som nu som crewchief för Marini. Men Bastianini, han får alltså Alberto Giribola, som var Doviziosos crewchief under alla år i Ducati. Det är ju erfarenhet.
Mm, det är det.
Så Giribola, han går alltså ner till Avintia Ducati.
Men hur, ja, det där är intressant.
Och då undrar jag, varför var det inte Marini? Vad var det som avgjorde där?
Ja.
Det undrar jag.
Ja, det var lite märkligt. Det var stor skillnad på något vis.
Men å andra sidan, visst, Bastianini, han vann ju titeln, det gjorde inte Marini. Så att, vem rankas etta i det här teamet egentligen av både Ducati och inom teamet? Ser de ändå som att Rossi har sitt lilla, kommer ta över, kommer byta märke, Marini kör bara ett år i Ducati, då vill vi inte sätta in Giribola där. Ja.
Ja, intressant.
Ja, faktiskt.
Intressant. Du, då har vi i alla fall snackat nummer ett. Vi har snackat teampresentationer, lite förare och även då reglemente och läget med Ducatis crew chiefs. Är det någonting ytterligare du tänker på idag, Andreas?
Nej, Crew Shifts, Repsol Honda, samma då som förra året, Santén Ander såklart med Mark Marquez. Ramon Oren kommer vara med Paul Espargaro.
Ja, det närmar sig med stormsteg. Inte bara säsongspremiären, men framförallt testpremiären för året. Och 5 mars alltså, datumet som gäller för rookies och testförare i Qatar. Och sen 6-7 smäller igång. Och därefter har vi ju än mer att prata om, för då börjar det röra sig på banorna. Det har ju varit lite längre stillestånd än vanligt, får man ju säga.
Ja, faktiskt. Det har inte varit så mycket nyheter senaste tiden.
Nej.
Även fast det här vinterbreaket har varit kortare än normalt i och med att vi avslutade säsongen senare. Stämmer. Ja, vi skulle gjort.
Mm. Du brukar vara duktig på det här och lyfta de som stöttar podden, ja, Andreas.
Stort tack till alla som stöttar denna podd via patreon.com/motogppodden eller via våran podcast som vi har. Där kan man ju stötta oss också. Stort tack, och lyssnarna går uppåt kan jag meddela. Så att, ja, då håller vi igång varje vecka som vi har gjort här nu.
Mm. Det tycker jag vi har varit duktiga på. Det kan vi klappa oss lite på axeln.
Tycker det. Och nästa vecka är det startnummer 2. Ja. Vi båda har ju nästan avslöjat vem vi tänker på när vi tänker nummer 2, men
vi får lyfta några andra också.
Ja, Pedrosa Repsolona till exempel.
Mm, faktiskt. Ja, vi rundar för det då och hörs om en vecka igen.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.